Upplyft sura hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Johannes. 6 dagar före påsk kom Jesus till Betania där Lazarus bodde. Han som Jesus hade uppväckt från de döda. Där ordnade de en festmåltid för honom. Marta passade upp och Lazarus var en av dem som låg till bords med honom. Då tog Maria en hel flaska dyrbar äkta nardusolja och smorde Jesu fötter och torkade dem med sitt hår. Och huset fylldes av doften från oljan. Men Judas Iskariot, en av hans lärjungar, den som skulle förråda honom, invände: varför sålde man inte den oljan för 300 denarer och gav till de fattiga? Det sa han inte för att han brydde sig om de fattiga, utan för att han var en tjuv och brukade ta för sig av det som lades i kassan som han hade hand om. Jesus sa då: låt henne vara. Hon har sparat den till min begravningsdag. De fattiga har ni alltid bland er, men mig har ni inte alltid. En stor mängd judar fick veta att Jesus var där, och de kom inte bara för Jesus skull utan också för att se Lazarus som han hade döda. Då bestämde sig översteprästen för att döda även Lazarus, eftersom många judar lämnade dem för hans skull och trodde på Jesus. Nästa dag hade folk i stora skaror kommit till högtiden. När de fick höra att Jesus var på väg in i Jerusalem tog de palmblad och gick ut för att möta honom. Och de ropade: Hosianna, välsignade han som kommer i Herrens namn, han som är Israels kung. Jesus fann ett åsneföl och satt upp på det, som det står skrivet: var inte rädd, dotter Sion. Se, din kung kommer ridande på ett åsneföl. Hans lärjungar förstod inte först detta, men när Jesus hade blivit förhärligad kom de ihåg att det var skrivet så om honom och att man hade gjort så för honom. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Kära vänner. Ja, jag tror att jag har röst för en predikan. Herren ger kraften när det behövs. Ni får ursäkta om det inte blir så mycket kyrkfika för mig, men jag tror inte rösten räcker för det också. Men predikan räcker det nog för. Jag kör på bönor och vicksblå. Bra kombo. Vi stiger in här i Johannes text. 6 dagar före påsk kom Jesus till Betania där Lazarus bodde. Han som Jesus hade uppväckt från de döda. Jesus gjorde ju bara det som fadern ledde honom att göra. Det står i Johannes 5:19. Jesus säger: jag gör alls ingenting utom det jag ser min himmelske fader uppenbara. Han följde helt faderns plan. Han var ingen robot, Gud och människa på samma gång. Men han gjorde precis enligt planen. Och några veckor eller någon vecka innan den här texten så har han ju varit på besök redan i Betania. Och jag tänker att ni har lite fantasi här i Nybro. Lite barnasinnet kvar. Det stämmer, va? Då tänker vi oss att vi sitter på Olivberget. Där var jag för någon vecka sedan, en och en halv. Om vi sitter på Olivberget just nu, och nu vet jag inte hur väderstrecken är här, men nu tänker vi att det här är västerut. Då ser ni ut över Olivbergets sluttning, Kidrondalen, Getsemane och på andra sidan tempelplatsen. Så ni tittar ut över Getsemane, tempelplatsen, Jerusalem. Om vi sitter på Olivberget, då har vi Betania det ödmjukas by, eller det fattigas by som det betyder, precis ett stenkast på andra sidan krönet. Jag besökte den byn för 2 veckor sedan med en grupp. 2 veckor sedan. Om man kommer till Betania och går in, går längs med en gata upp mot Olivbergets krön, så är det en port som öppnar sig ner till vänster. Om man har Olivberget framför sig, på baksidan av Olivberget, där bor. Jag tror man går cirka 15-20 meter under dagens gatunivå. Och när man 2000 år tillbaka i tiden, 300-talet efter Kristus, detta är Lazarus grav. Och man har till och med tradition var Jesus stod när han ropade sitt Lazarus kom ut. Och man står där 20-30 meter under dagens gatunivå, nere i den kryptan som man får krypa ner sista biten för att komma in i. Man står på helig mark med stor sannolikhet. Platsen där vår frälsare ropade, Lazarus kom ut. Lazarus betyder Gud hjälper. Och han blev sannoliken hjälpt. Han var död. Hans syster Marta, som var mycket praktisk, hon sa, han luktar redan. Han kommer ut med svepningen fortfarande om sig. Så Jesus måste tala om för dem att ta loss svepningen så karn kan gå. Tänk er nu, mina vänner, att detta skedde där. Några veckor innan påsk. Ett stenkast från Olivbergets krön. Ett par stenkast från Jerusalem. Jesusfebern var het nog redan innan det här skedde. När det här hade skett så fullkomligt exploderade nyfikenheten, längtan efter tron på Jesus som Messias. Nu 6 dagar före påsk. Det här är förmodligen lördag kväll. Och lördag kväll i den hebreiska veckan är Yom Rishon. Och det betyder den första dagen. Ni vet, deras dagar börjar på kvällen. För så står det ju i skapelsetexten. Det vart afton och det vart morgon. Så dagen börjar på kvällen. Och lördag kväll är den första dagen i veckan. Så söndag i Israel än idag är vår måndag. Då startar alla upp veckan. Ingen stillhet där då inte. Stillheten har de på lördag, på sabbatsdagen. Så, lördag kväll är den festligaste, mest sociala när det gäller hela samhället som helhet av alla kvällar i hela veckan. På fredag kväll, sabbatskvällen, då är man hemma eller i synagogan. Man är stilla. På lördag kväll, då har man vilat ett dygn. Då är det raj-raj. Då är man ute på gatorna och festar och dansar och det är folkhav. Det var det för 2000 år sedan. Det är det än idag. På sabbaten kunde man inte gå till Betania. Det var för långt. Det var över en sabbatsväg från Jerusalem. Det var inte tillåtet enligt lagen. Men på lördag kväll, då kunde alla gå. Och tänk, nu sprids ryktet. Han som uppväckte Lazarus från döden för någon vecka sedan, han har kommit tillbaka. Han sitter där borta på andra sidan krönet och han sitter och äter med mannen han uppväckte från de döda. Som var död i 4 dygn. Som var så död så att hans kropp luktade och hade börjat ruttna. Är ni med? De åt inte kvällsmat själva. De hade ett antal tusen människor runt omkring huset. Där ordnade de en festmåltid för honom. Marta passade upp. Lazarus låg till bords med Jesus. Och Maria tar nardusoljan. Mina vänner, här verkar det så harmoniskt och det är det. Men både Marta och Maria har varit med om en väldigt stor kamp på vägen hit. Eller hur? Hur var det började egentligen med Marta och Maria enligt det första vi får reda på i Bibeln? Ja, det börjar lite skakigt. Lukas 10, vers 38. Det här är nu tidigare, innan vi kommer nära påskhögtiden. Innan i tiden. Medan de var på väg kom Jesus in i en by. Och en kvinna som hette Marta tog emot honom i sitt hem. Det börjar väldigt bra. Marta tar emot Jesus. Jättebra. Det ska vi alla göra. Det låter väl positivt. Hon hade en syster Maria som satte sig vid Herrens fötter och lyssnade till hans ord. Maria har en gåva, mina vänner, som hon vill dela med oss idag. För det är inte bara för henne. Maria har en gåva att komma nära Jesu fötter. Det står flera gånger om Maria relation till Jesu fötter. Och det är där man är om man vill lyssna till någon på den tiden. Man sitter ner vid rabbinens fötter. Jag tror den helige ande idag vill förmedla en längtan till dig och mig. En hälsning från Herren. Att mitt i vår stress, mitt i alla våra bekymmer, mitt i allt som slänger hit och dit i våra liv och som skaver, mitt i allt det, så vill Herren tala om för dig att det finns alltid en plats ledig för dig varje dag, en stund vid Jesu fötter. Då du bara släpper allting. All stress, alla bekymmer, allt det du gör för alla andra. Du bara släpper det. Och så följer du den här längtan. Och så tar du en liten stund med Jesus. Det var vad Maria gjorde. Hon hade en syster Maria som satte sig vid Herrens fötter. Vad gjorde hon? Jo, hon lyssnade till hans ord. Har du slutat i din vardag, i ditt hem, att lyssna till Jesu ord? Det är märkligt, mina vänner, vad vi har tid för. Jag säger det här mest till mig själv. Har ni det här i Nybro? Det kallas för en smartphone. Vi lägger ju mer och mer tid vid de här skärmarna. Och jag vet att det finns mycket kristet här. Jag läser också Bibeln på min skärm, så jag vet det. Men vet ni vad de säger? Jag läste någon artikel att i snitt rör en vanlig person över 2000 gånger vid sin mobil varje dag. Det har vi tid för. Det vore det märkligt om vi inte hade en liten stund att sitta ner vid Jesu fötter. Marta däremot var upptagen med alla förberedelser. Här används ett grekiskt ord som betyder att hon slets hit och dit. Hon var kluven, hon var splittrad, hon var stressad, hon var irriterad. Kanske någon känner igen sig. Och hon kom fram och sa, det här är lite humor. För att det grekiska ordet tror jag kan översättas med att hon ställde sig på Jesus. Men det tror vi väl inte. Men hon gör någonting som nästan ingen vågade göra. Det här var en kvinna med stor auktoritet. Hon försökte befalla Gud. Det går aldrig särskilt bra. Men hon är ganska unik där. Det är nästan ingen annan som vågar, inte ens hans fiender, vågar försöka befalla honom. För den respekten, auktoriteten hade ju Jesus. Men Marta, hon ställer sig åtminstone, inte på honom kanske, men hon ställer sig liksom, hon är van att säga till folk hur det ska vara. Och nu ska hon säga till Jesus, och det funkar inte bra. Låt mig bara ställa upp ett par saker. En vanlig missuppfattning är att Martas problem var att hon var för praktisk. Nej, 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 nej. Det var inte fel att hon gjorde praktiska saker. Det är underbart att vi gör det. Faktiskt är det väldigt sannolikt att Maria också hade en praktisk nådegåva. Vet ni varför? För att om inte Maria hade en praktisk nådegåva, då skulle inte Marta vara så irriterad. Hon verkar ju vara förvånad. Maria beter sig inte som vanligt. Hon var van vid att Maria hjälpte till, annars skulle hon aldrig vara så irriterad. Så det finns ingen motsats mellan gåvan att sitta vid Jesu fötter. Mellan den profetiska nådegåvan och den praktiska nådegåvan. Tvärtom, de funkar väldigt bra ihop. Så problemet är inte att Marta är praktisk. Ibland har jag människor säga så här, ja, jag är en Marta, jag gör bara praktiska saker. Nej, men vad Marta är det underbaraste du kan vara. Det är väl underbart. Hon gör ju världens comeback sen också. Problemet var inte att hon gjorde praktiska saker. Absolut inte. Det är jättebra att vi gör det för Herren, för Guds rike. Problemet var att hon inte igenkände när det var dags att sitta vid Jesu fötter. Problemet var att hon gjorde Jesus till ett problem. Det var ett problem att Jesus kom på besök. Det var en stress. Så kan det lätt bli i kyrkan. Att liksom vi gör det här till Guds rike och Kristi kyrka. Det blir mest en stress för oss. Ett problem, ett bekymmer, ett ho-ho-ja-ja. Bengt Pleijel, präst som nu är hemma hos Jesus, han sa, vi är alldeles för många suckianer i Guds rike. Att vara med i kyrkan blir mest liksom något jobbigt jag ska göra. Då har vi ju tappat allt. Framförallt handlar kyrkan om att vi får sitta vid frälsarens fötter. Någon gång har någon frågat mig så här. Jag har 3 barn. Jag och min fru tillsammans har de faktiskt. Och de vandrar alla med Jesus och det är bara Guds nåd. Det är ju deras beslut och Guds nåd att Herren har kallat dem. Men det jag vill säga är att de här 3 barnen, de är, om någon skulle ställa frågan till mig så här. Vad tycker du är viktigast i uppfostran, Hans? Om du vill liksom att barnen ska vandra med Jesus. Och jag har misslyckats på så många sätt som förälder. Kanske som du också. Jag misslyckas på så många sätt som förälder och som kristen förebild. Så man får ju tacka Jesus för nåden. Det är väldigt ödmjukande att vara förälder. Man lär sig väldigt mycket om sin egen brist. Eller hur? Men om jag skulle få ge ett svar, vad är det viktigaste? Då är det samma sak som varför man är i kyrkan. Det absolut viktigaste jag kan göra som förälder för att mina barn ska vilja följa Jesus. Nummer 1, om jag skulle få svara, det är att jag själv följer Jesus för min egen skull. Att jag själv läser Bibeln för min egen skull. Att jag själv lovsjunger för att jag vill det. Att jag själv går dit Jesus kallar mig för att jag längtar efter det. För att jag tycker det är det viktigaste i mitt liv. Det ser barn. Sen har alla ett eget beslut. Och det är bara Guds nåd att de tar emot Jesus. Men det är samma sak med Kristi kyrka. Det viktigaste för oss här inne, mina vänner, det är att vi är här för att vi själva vill vara här. Att vi är här för att vi vill vara nära Jesus. Det märker människor där ute. Herre, bryr du dig inte om att min syster har lämnat mig att sköta allting själv? Säg nu till henne att hon hjälper mig. Hon har lite grann missförstått vem det är som Herre. Men lyssna på Jesus kärlek. Herren svarade henne, Marta, Marta. Han säger hennes namn flera gånger. Marta, Marta. Här har du Jesus kärlek. Marta, Marta. Kan det vara så att han säger ditt namn flera gånger idag? Mitt namn, Hans, Hans. Det är en varm röst. Det är en öm röst. Och så säger han, du bekymrar dig och oroar dig för så mycket. Jesus är som en läkare, va? Han liksom har en röntgen. Tittar i vårt innersta. Jag tänker så här ibland. Tänk ifall det syntes som fågelbon, som kråkbon på våra huvuden. Hur mycket vi bekymrade oss. Vilka kråkbon vi skulle ha på våra huvuden. Eller hur? Hur mycket kraft och tid och energi lägger vi inte på att bekymra oss? Det är som stora kråknästen som drar ibland 70, 80, 90% av all vår kraft, alla våra bekymmer. Det var ju det som var Martas huvudproblem här. Hon hade inte fokus på Jesus. Hon hade fokus på sig själv. Nackspärr som vi pratade om igår. Då blir allting ett problem. Och nu kommer en klang i Jesu röst. I vers 42. Ni vet Jesus. Extremt befriande. Mycket humor. Extremt mycket glädje. Jag tror det var underbart att vara nära honom. Man skrattade ofta. Men också den här helt unika auktoriteten. Tänk när han är på väg in för att uppväcka den här 12-åriga tjejen som var död. Och så är det massa människor som sörjer och har sig utanför dörren. Och Jesus säger att jag ska väcka upp henne. Han säger, fritt översatt, jag ska väcka upp henne från de döda. Det är lugnt. Och de börjar hånskratta åt honom. Har ni sett vad som händer då? Jesus höjer inte rösten, tror jag ens. Han bara får den här klangen i rösten. Ni vet, han bara får den här klangen. Och människor går inte ut. De springer ut. De går inte ut. De springer ut. Den auktoriteten hade han. När han går ut i Getsemane. Soldater ska fånga honom. Han säger Guds namnet om sig själv. Jag är på hebreiska. Soldaterna faller fysiskt till marken av kraften i hans ord. Det är ingen tamkatt vi följer, mina vänner. Jag tänker på Nils Bolanders dikt om att vi så gärna vill göra Jesus till en tamkatt. En trevlig liten huskatt. Han är inte det. Han är ett lamm, ett blödande lamm och lejonet av Judas stam. Har vi glömt det? Vi följer, mina vänner, inte en katt. Vi följer inte en tamkatt, miau, som är lite småtrevlig och harmlös. Vi följer ett lejon med vassa klor. Och han kan bli arg. Han blir inte arg som dig och mig, kötsligt och lynnigt och sådär. Han blir arg då det är Guds heliga vrede. Från honom som skapade galaxerna. Och nu kommer klangen i rösten. Maria har valt den goda delen och den ska inte tas ifrån henne. Då blir Marta tyst. Där var det slut med auktoriteten. Hon var van att vinna diskussioner. Hon var van att kunna se åt folk vad de skulle göra. Där tog det slut. Brutalt. Du hör inte en stavelse från Marta. Men Marta i en av mina största förebilder i Bibeln. För Marta visar oss vad ödmjukhet är. Hur man tar en förmaning på rätt sätt. För när väl Lazarus är död, har varit död i 4 dagar. Och Jesus äntligen kommer tillbaka till Betania. Då är Maria hemma och tjurar. Då är Maria helt ur fokus. Hon går inte ut och möter Jesus. Hon är fast i någon slags självömkan, otro, missmod, bitterhet. Då är det Marta som är på gång. Och det, jag vet inte, det är som att människor har glömt det. När jag har människor prata om Marta så har man liksom bilden klar. Marta är lite beskäftig och jobbar bara med det praktiska. Är lite ytlig. Maria är jättehärlig och djup. Ni vet, vi älskar att lägga varandra i fack. Vi älskar att sätta andra i fack. Den är så och den är så och den är så. Och det tragiska är ju att vi begränsar varandra. Och så sätter vi oss själva i ett fack också. Det är som att vi liksom sätter på varandra och oss själva såna här pannband med etiketter. Och idag tror jag att den heliga ande vill hjälpa oss att riva av de där pannbanden. Och bara ha Jesu Kristi lärjung och Guds barn där. Det är mycket mer spännande. Han kan göra vad som helst i ditt liv. När som helst. Han kan ge en helt ny nådegåva om en sekund. För den Gud jag känner, för honom är nämligen allting möjligt. Känner du också den guden? Det måste innebära också i våra liv. Rimligtvis. Som Marta, hon vägrar att ha ett pannband med misslyckad, beskäftig, missar Jesus. Hon ber Jesus om förlåtelse. Hon ödmjukar sig. Och nu är det hon som är på banan och det är Maria som har istället tappat det. Så Marta kommer ut till Jesus, vers 21, Johannes 11, 21. Marta sa till Jesus: Herre, om du hade varit här skulle min bror inte ha dött. Men också nu vet jag att Gud kommer att ge dig vad du än ber honom om. Jesus sa: din bror ska uppstå. Marta svarade: jag vet att han ska uppstå vid uppståndelsen på den yttersta dagen. Jesus sa: jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Tror du detta? Hon svarade: ja, Herre. Jag tror att du är Messias, Guds son, han som skulle komma till världen. Mina vänner, detta har läst på begravningar, på minnesstunder. Detta har tröstat människor i 2000 år, miljarder människor. Detta har uppenbarat för miljarder att Jesus är Herre över liv och död. Det kom i ett samtal, inte med Maria, utan med Marta. Är ni med? Och sen går Marta hem till Maria. Och så är det Marta som förlöser sin syster. Den här gången är det tvärtom, vers 28. När hon hade sagt detta gick hon och kallade på sin syster Maria och viskade: mästaren är här och kallar på dig. Och så löser Marta Maria ur missmodet. Var vaksam över att inte sätta varandra i fack och inte döma varandra. Och döm inte dig själv. Har du begått en synd? Har du fastnat? Har du gjort fel mot Gud och dina medmänniskor? Be Jesus om förlåtelse. Ödmjuka dig och be honom att ge dig en ny chans. Du kommer alltid få en ny chans, min vän. Alltid. Och så går vi tillbaka till Johannes 12. Det var ju där vi var. Vers 2. Där ordnade de en festmåltid för honom. Marta passade upp och nu är det total harmoni. Där det innan var fullständig konflikt mellan Marta och Maria så är det total harmoni nu. Marta passade upp. Och Lazarus var en av dem som låg till bords med honom. Då tog Maria en hel flaska äkta nardusolja och smorde Jesu fötter. Hon har ju en fotgåva. Och torkade dem med sitt hår. Och huset fylldes av doften från oljan. Mina vänner, jag kan lova dig. Nardusolja luktar så starkt. Det var inte bara huset. Det gick ut. Hela byn doftade av nardusolja. Nardusolja, vad är det? Var kommer den ifrån? 17 poäng. Var kommer den ifrån? Precis. Nardusoljan kommer från Himalaya. Och Judas Iskariot av alla människor berättar hur mycket den kostar. 300 denarer. Det var en årslön. Jag vet inte vad en medelårslön är i Sverige idag. Ska vi säga 350-400 000. Så i dagens pengavärde kostade den oljan cirka 350 000. Jag tror det skulle vara en ganska intressant eftermiddag här i Betania, eller förlåt, i Ekumeniakyrkan i Nybro om när de räknade kollekten, vare sig den kommit via Swish eller kommit på annat sätt, om någon har gett en gåva på 350 000. Man skulle nog anta till någon som har blivit rätt berörd av Herren. För våra hjärtan och våra plånböcker brukar nästan alltid ha koppling. Mycket mer än vad vi vill erkänna. Nåväl, det var olja från en blomma som växer uppe på Himalaya. Det är profetiskt såklart. Maria leds av den helige ande. Jesus ska ner i botten. Han ska ner i dödsrikets djup för att krossa döden och bryta dödens udd och öppna vägen till paradiset. När ni är på väg ner på djupaste botten så börjar Maria med att smörja honom med olja från den högsta toppen. Som ett profetiskt tecken. Ja, du ska dö. Ja, du ska ner till dödsriket. Men du ska inte stanna där. Du ska uppstå från de döda. Du ska bära försoningsblodet hem till din faders tron i himlen. Och just det här med att huset fylldes av doften från oljan. Mina vänner, när vi i Kristi kyrka som Marta och Maria försonas, kommer nära varandra och börjar samspela som ett lag med våra olika nådegåvor och hjälpa varandra och stötta varandra och liksom ha tillsammans Jesus som huvudperson och inte vem som får mest likes. När vi lägger prestige åt sidan och istället går tillsammans, då stiger rökelsen upp. Och den rökelsen stannar inte i församlingssalen. Den går ut genom dörren och sprider sig över hela Nybro. När Jesus var i centrum för Kristi kyrka. Och så lite kort då. Jag ska strax säga amen. Vi ska tänka på söndagsteken. Men vi kan väl säga någonting om natten och morgonen. Tidigt på morgonen. Första gryningshuset. Kom ihåg att ner på Olivbergskrön. Från Betania kommer nu Jesus med sina apostlar. Bara de 12 först. Och så ger Jesus en märklig befallning. Han sänder 2 av lärjungarna för att hämta en åsna. Och Jesus sätter sig på åsnan. Mina vänner, åsna, vad är det? Jo, det är i alla kulturer, i alla tider, the beast of burden. Åsnan är den som bär bördor. Du kanske har sett sådana tavlor om åsnor med kolossalt mycket bördor på sig. Det är de som bär. På tal om ona, det ödmjuka spy. Att vara ödmjuk betyder att vara böjd inför Herren. Att vara låg. Åsnan är ett lågt djur. Jag har prövat att rida både åsna och kamel i Israel och häst i Sverige. Kamel har gått bäst för mig. Häst lite sämre, men någorlunda. Åsna är väldigt svårt för mig att rida. För jag har för långa ben. Fötterna slår i marken. Mina vänner, alla som tillbad Jesus den här dagen när han red över krönet och ner, var tvungna att tillbe honom och titta neråt. För han satt inte på hästen som vid återkomsten. Han satt på åsnan. Han uppfyllde Zakaria 9:9. Se, din konung kommer till dig. Det var ju logiskt så långt. Sen kommer mycket märkligt. Fattig och ridande på en åsna, på en åsninnas föl. Mina vänner. Tänker om kungen och jag vet inte, har kungafamiljen varit här i Nybro? Det var ett tag sedan kanske. Tänk om kungen och Silvia kom här och ni fick reda på att kungen och drottningen kommer in här i Nybro. Det skulle ju vara festligt, eller hur? På med fina kläder och se ut på gatan här. Vad det nu ni har för paradgata här. Och så lite flaggor, eller hur? Och så kommer de åkande, va? Och så plötsligt har ni, vad är det för ljud liksom? Och så har han liksom pet, låter väldigt konstigt, låter som en skraltig bil. Och så kommer kungen och drottningen inåkandes i en skraltig hoppande Fiat pickup modell 71 som är liksom superlastad på flaket, så tungt lastad så att liksom däcken nästan tappar luften. Det vore en syn. Det är det som är så märkligt med att Jesus sitter på en åsna. Visst, Salomo satt på en åsna när han konungavis för att teckna att det var fred, men det var nulåsna. Det var liksom lite annan kontext. Det här är mycket märkligt. Det är det perfekta djuret för att symbolisera, beteckna vad Jesu första ankomst handlade om. Han kommer inte första gången för att vinka lite till oss ovanifrån. Han kommer för att lida och dö på ett kors av trä. Han kommer för att bära hela mänsklighetens syndabörda. Och sen då. Jesus har under hela sin offentliga tjänst med apostlarna, mer än 3 år, kanske längre än så, han har inte någon gång tillåtit folkmassorna att hylla honom och tillbe honom som den messias han är. Inte någonstans. Varför? För att det var politiskt sprängstoff. Både romarna och judarna, de judiska ledarna och de romerska ledarna, skulle reagera mycket, mycket starkt på detta. I det ögonblick han tillät att människor hyllade honom som kung och messias, så skulle han ha att välja på: 1. Fly landet. 2. Dö. 3. Ta makten. Och eftersom tiden inte var inne förrän nu uppenbarligen, så har Jesus inte tillåtit det. Men nu, och tänk er apostlarnas chock. Tänk, de har varit med under 3,5 år. Jesus har alltid hållit igen. Han har aldrig tillåtit detta. Ni vet, människors kärlek till Jesus, tusentals, hundratusentals, miljoner som redan älskar Jesus, som har blivit förvandlade av honom, förlösta av honom. De har längtat i mer än 3 år att få uttrycka sin kärlek och tillgivenhet och tillbedjan för han som de tror är messias. Och nyss uppväcktade en man som varit död i 4 dygn, så det är ännu fler just nu. Folk är på väg till påsken från nord, syd, öst, väst. Josefus skriver att när vi kom nära påsk så svällde Jerusalem från 50 000 till över 1 miljon. Så här är liksom hundratusentals människor. Och jag kan också kanske säga någonting om kulturell kontext. I Sverige är vi ju underbara. Jag älskar Sverige, jag är själv svensk. Jag är som de flesta svenskar, jag är väldigt kontrollerad. Vi jublar i hjärtat. Eller hur? Vi proklamerar Jesus i hjärtat. En stark proklamation, men det är ingen annan som ser den. Vi är experter på det. Eller hur? Det funkar inte riktigt så nere i Israel. Det gjorde det inte för 2000 år sedan, det gör det inte än idag. Jag var i Israel en gång på Chanukka. Och jag var nere vid västra muren. Och jag var tillsammans med tusentals judar vid Chanukka-ljusstaken. Och så kom det en stor limousin åkande några 100 meter därifrån, som fick åka hela vägen fram för att komma in till västra muren. Det får bara någon som är liksom vipp, vipp, vipp göra. Utstiger en av världens 2 ledande chefsrabbiner. Och mina människor, de glömde att ta en plats vid Chanukka-ljusstaken. De sprang mot honom. Och det var helt fullkomligt galet. Människor slängde sig mot honom. De var tvungna liksom att göra en passage för att han skulle kunna komma fram. Det var totalt vilt. Fotbollsmatcherna nu i eftermiddag i Allsvenskan är liksom en viskning jämfört med hur vilt det var där nere. Och när det hände och människor slänger sig fram mot honom och får bara röra med hans kostym liksom, eller bönemantel, då var det som att en helig ande, som Jesus, viskar mitt hjärta: så här hade jag det när jag vandrade på jorden. Det är den kulturen. Man uttrycker vad man känner. Man visar vad man känner. Jag är judisk på pappas sida, så jag har det liksom lite grann. De har inte fått göra det på över 3 år. En gång åkte jag på en böneresa, jag och Lennart, som är barnåsansvarig. Vi åkte längs med Torne älv, för jag skulle predika där uppe ändå. Eller jag hade gjort det. Och så kände vi en dag så här. Vi åkte vid Torne älv och så kände vi så här. Idag upplevde vi att en helig ande ledde oss att vi skulle bara knacka på någonstans och fråga om vi fick fika. Testa det någon gång i Nybro. Det piggar upp. Be den helig ande att leda dig. Nej, men det funkar, jag lovar dig. Så att vi bad den helig ande att visa oss ett hus. Och så var det ett hus precis vid Torne älv. Låg fantastiskt. Och vi bara kände, det var som att Herren sa: testa att knacka på här. Men vad kan gå fel? Det är bara att de säger nej, det är fine, vi var artiga och belevade liksom, och de hade gärna fått säga nej liksom, så det är helt okej. Vi knackar på och så pratar vi lite grann. Och så bjöd de in oss på fika. Så satt vi där och fikade med människor vi aldrig skulle ha träffat annars. Sånt här piggar upp i livet. Och så börjar de berätta om när isen går i Torne älv. Ibland är det lugnare, men ibland kan det vara dramatiskt. Det är ju snart, eller om ett par månader, i maj förmodligen. De berättade om isblock, stora som lokomotiv, som skjuts loss och det låter som explosioner, som kommer farande med rakethastighet och kan meja ner hela hus. De berättade om ljudet när isen går och vattnet forsar fram. Mina vänner, det som hände på Libets krön, det var att en ispropp gick och vattnet började forsa fram. Och människor tillber och de lovsjunger. Och allting börjar med vad då? Jo, det börjar med att apostlarna tar av sig sina mantlar och lägger på åsnan. Samma apostlar som enligt evangelierna hade grälat med varandra om vem som var störst av dem på väg till Jerusalem. Nu när himlen öppnas, nu när isproppen går, nu när Jesus är i centrum, så funderar de inte på vem av dem som är bäst. Nej, nu vill de hylla Jesus. Så de tar av sig sina mantlar, de lägger dem på åsnan, och detta ser hundratusentals människor, och de börjar göra samma sak. Och nu är åsnan redan bokad liksom, och Jesus sitter på den. Så då får man ta mantlarna och lägga dem rakt i backen, rakt ner i gyttjan, rakt på de dammiga stenarna. Lägger människorna sina fina, dyrbara mantlar, ofta det dyrbaraste man hade, lägger det framför Jesu fötter. Som man gjorde med kung Jehu när man smorde honom till kung. Och sen så börjar man ropa Hosianna, Hosianna. Och det är ju Jesu namn i en intensiv hebreisk filform. Det betyder rädda oss. Det börjar människor ropa, rädda oss, rädda oss. De citerar Psaltaren 118 som Jesus ska citera under nattvarden. Inspirerad av den helige ande, rädda oss, rädda oss. Välsignade han som kommer i Herrens namn. Och det är som Johannes skriver, man hyllar honom som en kung. Han är kungen, han är Messias, Baruch. Välsignad. Baruch haba b'shem Adonai. Välsignad är han som kommer i Herrens namn. Nu ska jag säga amen. Men vi kan väl be om det här. Att en ispropp ska gå i våra liv. I våra församlingar. Att vi ska förlösas från det här jämförandet mellan varandra. Och istället att himlen ska få öppna sig. Och vi ska få lägga våra mantlar framför honom. Vi ber. Och vi tackar dig himmelske far, Israels Gud, för att du sänder din son. Tack för hans kärlek till Marta, Maria och Lazarus. Alla tre. Och Herre, tack att vi får läsa om att Marta fick omvända sig, ta emot förlåtelsen och göra en suverän comeback. Tack Jesus att inte Marta lät begränsa sig. Att hon inte fastnade i ett fack. Att hon inte fastnade i självömkan. Hon tog emot din förlåtelse. Hon fick en stark profetisk nådegåva. Och hon fick höra de där mäktiga orden om att du är uppståndelsen och livet. Tack Herre för Maria som också gjorde en comeback. Och fick smörja dig med olja från Himalaya. Tack för den makalösa villigheten att öppna både sitt hjärta och sina ägodelar för att tillbe dig Jesus. Vi tackar dig för det. Och tack att du väckte upp Lazarus som var död i 4 dygn. Tack att det visar oss att du är Herre över precis allt, till och med döden. Vi behöver aldrig vara rädda. Prisar dig för det. Och tack Herre att du öppnade himlen över Olivberget. Tack att du satt på en åsna för att visa oss att du tar vår synd. Du tar vår synd, du förlåter oss för all vår synd. Du tar alla våra andra bördor. Allt tar du på dig på korset. Tack för det Jesus, att du valde den vägen. Och Herre, nu ber vi att vi ska få göra som folket på Olivbergets krön. Vi ska få göra som Marta och Maria också, för den delen, och Lazarus. Vi ska få lägga våra mantlar framför dig. Jag ber för den här församlingen. Jag ber för Ekumenia, kyrkan här i Nybro. Jag ber för hela Kristi kropp i Nybro. Herre, jag ber att du ska vara i centrum, Jesus. Jag ber att det ska spridas en rökelsedoft härifrån ut i hela samhället. Herre, låt rökelsen inte stanna inne i kyrkbyggnaden. Låt den komma ut genom oss. Genom fönstren, genom dörren. Ut. Som människor dras in. Det ber vi i Jesu Kristi namn. Amen.